Kapitel 9. Ett par silvergäddor. Egwen satt på sin stol, en av de få riktiga stolarna i lägret, prydd med enkla sniderier som finstolen hos en bonde. Tillräckligt rymlig och bekväm för att Egwen skulle känna en viss skuld för att den tog upp värdefull plats i en av vagnarna. Där satt hon och försökte samla sina tankar när Joanne vek undan tältfliken, hukade sig och kom in. Hon var inte glad. Varför i ljusets namn sprang du iväg? Förändringen hos hennes ansikte hade inte påverkat rösten, som var ett utmärkt instrument för att framföra klander, även när hon vinnlade sig om en respektfull ton. Ganska respektfull. De blå ögonen var sig också lika, vassa som sylar. Sharian viftade undan mig som en fluga. Hennes förvånande fint formade läppar förvreds i en bitter min. Hon var försvunnen nästan så fort du hade gått. Begriper du inte att du hade henne serverad på silverfat? Det gör i varje fall hon, det kan du lita på. Hon, Anaya, Maverin, hela byket. De kommer att ägna hela natten åt att lappa skrovet och ösa vatten, var så säker. De kanske klarar det. Hur det ska gå till vet jag inte, men de skulle kunna göra det. Hon hade nätt och jämt hunnit avsluta meningen när Lin kom in i tältet. Hon var en lång, smärt kvinna med kopparbrun hy och lika ungdomliga drag som Joanne, av samma skäl. I själva verket var hon gammal nog att vara Egwens mor och mer än då. Efter en kort blick på Joanne slog Lin ut med händerna så mycket som nu det begränsade utrymmet tillät. Moder, det är vansinnigt att ta en sån här risk. Det blixtrade till i hennes tidigare så drömska ögon. Men det fanns någonting dåsigt i hennes röst, även när hon blev irriterad. En gång i tiden hade hon alltid använt samma rappa tonfall. Om någon ser mig och Joanne tillsammans på det här viset. Jag struntar i om hela lägret får veta att ert käbblande bara är en bluff, avbröt Egwen henne skarpt, samtidigt som hon vävde en liten sköld mot avlyssning runt om. Den gick att ta sig igenom om man fick tid på sig, men så länge Egwen höll flödena själv istället för att knyta åt dem skulle hon känna om någon försökte. Det var inte sant att hon struntade i om de blev avslöjade, och kanske borde hon inte ha tagit hit dem båda. Men den första något sånär klara tanke som kommit för henne hade varit att tillkalla de enda två systrar som hon säkert visste att hon kunde lita på. Ingen i lägret misstänkte bluffen. Alla visste att den forna ämelintronande och hennes forna väktarinna avskydde varandra precis lika mycket som Joanne avskydde att behöva undervisa sin efterträdare. Om någon HD uppdagade sanningen skulle de förmodligen få ägna lång tid åt botgöring av tyngsta slag. HD var inte mer förtjusta i att göras till åtlöje än andra människor, snarare mindre. Och till och med kungar hade bittert fått sona sådana övertramp. Men tills det skedde gav deras föregivna osämja dem ett visst inflytande hos andra systrar, däribland salens företrädare. Om de båda sa samma sak så måste det stämma. Det fanns en annan biverkning av att bli släkt, en som ingen annan kände till men som kunde vara högst användbar. De bands inte längre av de tre ederna, så nu kunde båda två ljuga som hästhandlare. Det var intriger och falskspel vart man än vände blicken. Själva lägret var som något stillastående träsk där sällsamma ting osedda frodades under ångorna. Kanske var det så överallt där Eishedir samlades. Efter 3000 år av lönliga planer, hur nödvändiga de än varit, så var det föga besynligt att de flesta systrar hade ränksmidandet i ryggmärgen och resten hade det inom räckhåll. Det som verkligen skrämde Egwen var att hon kommit på sig själv med att börja finna glädje i intrigerandet. Inte för dess egen skull, utan på samma sätt som ett pussel eller en gåta, även om ingen dera kunde spåra henne hälften så mycket. Hon ville inte veta vad detta sa om henne. Nåväl, nu var hon HD, vad nu än alla andra kunde anse om saken, så hon fick ta det onda med det goda. Mogedin har rymt, fortsatte hon utan paus. En man tog av henne Ardamen, En man som kan leda kraften. Jag tror att någon av dem tog med sig halsbandet. Så vitt jag såg fanns det inte kvar i tältet. Det kanske finns något sätt att hitta det med armbandets hjälp. Men i så fall vet jag i varje fall inte hur. Detta släckte effektivt glöden hos de båda andra. Lins knän vek sig och hon dråsade ner på en pall som Chesa ibland använde. Joanne satte sig sakta ner på bädden med mycket rak rygg och händerna kvar på knäna. Absurt nog la Egwen märke till att ett band av små blå blommor var broderade runt follen på hennes klänning i ett brett tairenskt labyrintmönster, vilket fick den delade kjolen att se hel ut när hon var stilla. Ett likadant band välde sig vackert över livet. På senare tid hade Joanne börjat gå i kläder som klädde henne och inte bara var passande och praktiska, vilket naturligtvis var en ganska obetydlig förändring ur en synvinkel. Hon gick aldrig till överdrift, men ur en annan lika drastisk som förändringen av hennes ansikte. Och en gåta. Joanne tyckte illa om förändringar och brukade alltid streta emot, utom den här gången. Lin å sin sida tog förändringen till sitt hjärta när den väl skett, i sann ACD-anda. Hon var ung på nytt. Egwen hade råkat höra när en gul syster förundrat utbrustit att de båda var i blomman av sin fruktbarhet, så vitt hon kunde avgöra, och kunde lika gärna aldrig ha varit väktarinna, aldrig ha haft något annat ansikte. Från att ha varit sinnebilden för effektivitet och praktiskt sinnelag hade hon förvandlats till en mjuk, sävlig domanska med tjusande blick. Till och med hennes ridklänning var sydd i hennes hemlands snitt utan hänsyn till att det tunna sidentyget, nästan genomskinligt, var lika opraktiskt på en dammig ridväg som den ljusgröna färgen. När det bestämts att släckandet brutit alla band och tillhörigheter hade Lin valt gröna Aja istället för att gå tillbaka till blå. Att byta Aja var någonting som aldrig förekom, men så hade heller aldrig någon blivit släckt och sedan helad. Joanne hade gått raka vägen tillbaka till de blå, ilsket muttrande om hur idiotiskt det var att behöva bönfalla och anhålla om godkännande, som det hette. Åh, ljus, viskade Lin samtidigt som hon sjönk ner på pallen med betydligt mindre elegans än vanligt. Vi borde ha lämnat henne till rättegång redan första dagen. Ingenting av det hon lärt oss är värt priset att ha henne på fri fot igen. Ingenting. Det var tydligt hur upprörd hon var. I vanliga fall skulle hon aldrig ha ödat ord på sånt som var helt uppenbart. Hennes tankeförmåga hade inte förslöats på det sätt som hennes uppförande antydde. Utåt sett var de domanska kvinnorna gärna sävliga och förföriska, men på samma gång var de kända som världens mest förslagna handelsidkare. Blod och förbannad. Vi borde ha haft henne under bevakning, morrade Joanne sammanbitet. Egwen höjde förvånat ögonbrynen. Joanne måste vara lika omtumlad som Lin. Av vem? Joanne? Faulain? Theodrin? De vet inte ens att ni båda tillhör min krets. Krets? Det var bara fem kvinnor och Faulain och Theodrin var knappast några ivriga anhängare. Framförallt inte Faulain. Man kunde förstås räkna Ninive och Elaine också. Och definitivt Brigitte, även om hon inte var någon ACD. Men de befann sig långt bort alla tre. Slughet och förstulenhet var fortfarande hennes viktigaste vapen, tillsammans med det faktum att ingen väntade sig att hon skulle behärska dem. Hur skulle jag ha kunnat förklara för någon varför de skulle bevaka min tjänstekvinna? Och för den delen, vad skulle det ha tjänat till? Det måste ha varit en av de förlorade som gjorde det. Tror du verkligen att Faulain och Theodrin tillsammans skulle ha kunnat hindra honom? Jag är inte säker på att jag skulle klara det, ens om jag varit länkad till Romain Dolly Lane. De båda var de i lägret som stod näst efter henne i styrka med kraften, lika starka som Joanne en gång varit. Med synbar ansträngning lyckades Joanne låta bli att blänga ilsket på Egwen. Men en fnysning förmådde hon inte hålla tillbaka. Hon sa ofta att om hon inte själv kunde vara ämelintronande skulle hon åtminstone lära upp Egwen till den bästa ämelintronande som någonsin levat. Men förvandlingen från general i främsta ledet till undergiven rådgivare var inte alltid så lätt att vidmakthålla. På grund av detta tillät Egwen henne ansenliga friheter. Jag vill att ni båda frågar ut dem som befann sig i närheten av tältet där Mowglin sov. Någon måste ha sett mannen. Han måste ha kommit till fots. Om han skapat en portöppning inne i det lilla rummet skulle han ha riskerat att klyva henne mitt i tu. Hur liten han än gjorde den. Stjärn fnös igen, högre än sist. Vad skulle det tjäna till, brummade hon. Tänker du sätta iväg efter dem som någon befängd hjälte i lekarnas sagor och ta henne tillbaka? Kanske fånga alla de förlorade på en gång? Eller vinna sista striden när du ändå håller på? Även om vi skulle få en skrupulös beskrivning så är det ingen som kan skilja en förlorad från en annan. Inte här i varje fall. Det är den mest värdelösa samling fiskrens jag någonsin... Stjärn, sa Egwen skarpt och rätade på sig där hon satt. Friheter var en sak, men det fanns gränser. Det här skulle hon inte ha tolererat ens från Romanda. Rodnaden spred sig sakta över Joannes kinder. Hon kämpade för att lägga band på sitt humör, knådade sitt kjoltyg och undvek att se Egwen i ögonen. Förlåt mig, moder, sa hon till sist. Det lät nästan som om hon menade det. Det har varit en svår dag för henne, moder, sköt Lin in med ett skälmst leende. Det var någonting hon var mycket bra på, även om hon vanligen använde dem för att sticka någon mans hjärta i brand. Inte på något promiskuöst vis, naturligtvis. Hon var välutrustad med både diskretion och urskiljning. Men det är å andra sidan de flesta dagar. Om hon kunde lära sig att inte börja kasta saker på Gareth Bryne så fort hon blir arg. Nog, fräste Egwen. Lin försökte bara lätta på påfrestningen för Joan, men hon var inte på humör att lyssna på dumheter. Jag vill veta allting som går att utröna om den som befriade Mowglin, även om det bara är huruvida karn är lång eller kort. Vad som helst som gör honom till någonting mer än en skugga i mörkret. Om det nu inte är mer än jag har rätt att begära. Lin satt blickstilla och stirrade ner på den blomstermönstrade mattan. Rodnaden spred sig över nästan hela Joans ansikte och med sin ljusa hy blossade hon som en solnedgång. Jag ber er ödmjukt om förlåtelse, moder. Den här gången lät hon verkligen skamsen. Hon hade uppenbara svårigheter att möta Egwens blick. Ibland är det svårt att... Nej, inga ursäkter. Jag ber ödmjukt om förlåtelse. Egwen fingrade på stålan och lät situationen sjunka in medan hon blickade på Joan utan att blinka. Det var någonting som Joan själv hade lärt henne, men trots det började den forna ämelintronande skruva sig besvärat. När man visste med sig att man hade felat stack tystnaden som nålar och nålstyngen gjorde en än mer medveten om att man gjort fel. Tystnad var ett synnerligen användbart verktyg i en mångfald olika situationer. Eftersom jag inte kan dra mig till minnes vad jag ska förlåta, sa hon till sist, så kan jag inte tro att det skulle behövas. Men så, låt det inte hända igen. Tack, moder. Antydan till ett spotskt leende fick Jeans mungipor att krökas. Om jag får säga det själv verkar jag ha undervisat er väl. Men om jag får föreslå... Hon väntade på en otålig nick från Egwen. Någon av oss borde vidare befordra er befallning till Fowlane eller Theodrin och spela väldigt misslynt över att behöva springa med bud. Om de sköter frågandet skulle det ge upphov till betydligt mindre prat än ifall jag och Lin gör det. Alla vet att ni har tagit dem under era vingars skugga. Egwen gick genast med på förslaget. Uppenbarligen kunde hon fortfarande inte tänka klart. Annars skulle hon ha kommit på det själv. Huvudvärken var tillbaka igen. Chesa menade att den berodde på att hon sov för lite. Men det var svårt att sova när huvudet kändes spänt som ett trumskinn. Det skulle krävas ett större huvud än hennes för att inte kännas spänt, så fullproppat med bekymmer som det var. Nåväl, nu kunde hon i varje fall sprida de hemligheter som hållit Mogedin dold för de andra Aesedena. Hur man vävde sig förklädnader med kraften och dolde sin förmåga att leda kraften för andra kvinnor med samma gåva. Att avslöja dessa saker hade varit allt för riskabelt så länge det funnits en risk att det ledde till att Mogedin blev demaskerad. Dags att hyllas igen, tänkte hon syrligt. Hon hade blivit föremål för mycken pjosk och uppmärksamhet när hon avslöjade den en gång förlorade hemligheten med att färdas, vilket åtminstone varit hennes egen upptäckt, och ytterligare beröm för varje hemlighet som hon lyckats dra ur Mogedin, vilket varenda gång varit som att dra ut en visdomstand. Alla dessa lovord förändrade emellertid inte hennes position ett dyft. Det gick så bra att klappa ett begåvat barn på huvudet utan att för den skull glömma bort att hon var ett barn. Lin lämnade tältet med en nigning och en torr kommentar om att hon inte var ledsen att någon annan också skulle få klara sig utan en hel natt sömn för en gångs skull. Så väntade. Det gick inte an att någon såg henne och Lin tillsammans. En stund satt Egwene bara och studerade den andra kvinnan. Ingen av dem sa någonting. Jean verkade vara djupt försjunken i tankar. Efter ett tag ryckte hon till, ställde sig upp och slätade till klänningen. Det var tydligt att hon hade för avsikt att gå hon med. Jean började Egwene dröjande, men hade svårt att veta hur hon skulle fortsätta. Jean trodde att hon förstod. Ni hade inte bara rätt, moder, sa hon och såg Egwene i ögonen. Ni var allt för överseende. Och det säger jag, trots att jag inte borde. Ni är den ärmelintronande. Och ingen får vara oförskämd eller ohövlig mot er. Om ni hade gett mig ett straff som skulle ha fått till och med Romanda att ömka mig, så vore det ändå inte mer än jag förtjänade. Det ska jag komma ihåg nästa gång, sa Egwene. Och så böjde på nacken som för att visa bifall. Kanske var det verkligen därför. Såvida inte de förändringar hon genomgått var djupare än vad som verkade möjligt, skulle det bli en nästa gång. Och än fler efter det. Men det jag tänkte fråga om var först Brian. Med ens blev Joans anlete fullständigt uttryckslöst. Är du säker på att du inte vill att jag ska ingripa? Varför skulle jag vilja det, moder? Joans röst var blid och förbindlig. De enda plikter jag har är att undervisa er i de etikettsregler som hör till ert ämbete och att vidarebefordra rapporter från mina kunskapare till Sheriam. Hon hade fortfarande kvar en del av sitt forna nätverk av spioner, även om de flesta förmodligen inte visste var deras rapporter hamnade nu. Gareth Bryan kräver knappast så mycket av min tid att det inkräktar på mina sysslor. Det var så hon nästan alltid omnämnde mannen, och även de gånger hon använde hans titel var det med bett i tonen. Så en nedbränd lada och några kor kostar inte så mycket. Sannligen inte jämfört med att avlöna och utfodra alla dessa soldater. Men hon hade erbjudit detta tidigare och med samma resultat. Jag tackar er, moder, men nej. Han ska inte kunna säga att jag inte håller mitt ord, och jag svor att arbeta av skulden. Plötsligt bröt Joan stela min upp i ett skratt, vilket var ovanligt när hon talade om först Brian. Vresiga grimaser var mycket vanligare. Om ni måste bekymra er för någon, så gör det för honom, inte mig. Jag behöver ingen hjälp för att handskas med Gareth Brian. Och det var det som var det märkvärdiga. Visserligen var Joans styrka med kraften försvagad, men inte så svag att hon skulle behöva fortsätta som Brians tjänarinna och ägna många timmar med hans skjortor och underkläder och hett såpvatten upp till armbågarna. Hon kanske gjorde det för att ha någon i närheten som måltavla när hon behövde släppa fram all den ilska som hon annars var tvungen att hålla instängd. Vilket hennes själ än var så gav det upphov till åtskilligt med prat och bekräftade i mångas ögon hur undlig hon var. Hon var trots allt ej så det, om än tämligen långt ner på rangstegen. Hans sätt att handskas med hennes vredesutbrott, åtminstone när hon väl började kasta porslin och stövlar omkring sig, gjorde henne bara ännu ursinnigare och fick henne att komma med de mest hiskliga hotelser. Trots att Jean ledigt skulle ha kunnat beröva honom möjligheten att röra så mycket som ett finger, gjorde hon emellertid aldrig bruk av Scheider i hans sällskap. Inte för att utföra hans hushållssysslor eller ens för att värja sig när han la henne över knät och gav henne smisk. Detta sista var någonting som hon än så länge hade lyckats undanhålla de flesta. Men det fanns annat som hade slunkit ur henne när hon var arg eller som skämtsamt hade antytts av Lin. Det verkade inte finnas någon förklaring. Jean var inte dum eller lättledd. Hon var varken inställsam eller räddhågsen. Hon var inte. Du kan lika så gott gå nu, Jean. Vissa gåtor skulle hon inte få svar på i natt. Det kunde hon lika gärna finnas i. Det är sent. Och jag är övertygad om att du vill krypa till kojs. Ja, moder. Och tack, tillade hon. Egwen visste inte för vad. När Jean väl hade gått gned Egwen sig om tinningarna igen. Hon hade lust att vanka av och an, men tältet förslog inte för sånt. Visserligen var det största i lägret med bara en enda invånare, men för den skull var det ändå inte större än 2x2 famnar, och på det utrymmet trängdes bädden, stolen och pallen, en kommod och en golvspegel samt inte mindre än 3 kistor fulla med kläder. Det var Chesa som bar ansvaret för de senare, bistådd av Cheriam, Romanda, Lilaine och ett dussintal andra av företrädarna. Om de bara fortsatte, om det var fler som skänkte henne sidensärkar, strumpor eller ännu en klänning som hon inte skulle behöva skämmas över vid ett kungligt besök, så skulle snart en fjärde kista vara av nöden. Cheriam och de andra systrarna trodde kanske att all grannlåten skulle göra henne blind för andra saker. Men Chesa var bara av den bestämda uppfattningen att en ärmelintronande måste vara klädd så som det passade hennes ställning. Tydligen var tjänarna precis lika noga med ritualer och etikett som salen. Snart skulle Shelem komma. Det var hennes tur att klä av Egwen inför natten. Ännu en av alla dessa ritualer. Nu var det bara det att Egwen var alldeles för rastlös för att gå och lägga sig. Hon lät lamporna brinna och skyndade ut innan Shelem hann anlända. En promenad skulle få hennes tankar att klarna och kanske därtill göra henne tillräckligt trött för att kunna sova ordentligt. Att somna skulle inte erbjuda några svårigheter. Det var en färdighet som de visa drömvandrerskorna hade lärt henne på ett tidigt stadium. Men att utvinna någon vila ur sömnen var en helt annan sak. Särskilt när hennes tankar var en enda lång lista av bekymmer som började med Romanda, Lilaine och Cheriam, fortsatte med Rand, Elida, Mogadin och vädret och sen bara vidare i all oändlighet. Hon undvek området kring Mogadins tält. Om hon själv började ställa frågor kring sin tjänarinnas försvinnande skulle detta tillmätas alldeles för stor betydelse. Grannlagenheten hade blivit en del av henne. Det spel hon spelade gav inte utrymme för många felsteg. Och om man tillät sig att slarva när man visste att det inte spelade någon roll kunde det leda till att man började göra det även annars. Eller än värre, det kunde visa sig att man dömt fel om vad som spelade roll eller ej. Den svage måste vara järv med varsamhet. Återigen ett av Jeans råd. Hon la verkligen ner sin själ i undervisningen och detta spel var ett som hon behärskade synnerligen väl. I det månbelysta lägret var det inte fler människor ute än förut, bara en handfull utsjasade gestalter som satt hukade kring eldarna, medtagna efter en hård dagsfärd och kvällens sysslor. De som såg henne reste sig trött för att niga eller buga sig och mumla "Ljuset skiner över er moder" eller någonting liknande. Ibland bad de om hennes välsignelse, vilken hon gav med ett enkelt "Ljuset välsigne dig, mitt barn." Män och kvinnor gamla nog att vara hennes farföräldrar satte sig ner igen med strålande ansikten efter en sån välsignelse. Men hon kunde ändå inte låta bli att undra vad de egentligen trodde om henne, vad de visste. Alla Eishedena bildade en obruten fasad mot yttervärlden, inklusive sina egna tjänare. Men Jean sa att den som trodde en tjänare om att veta dubbelt så mycket som han borde bara kände till halva sanningen. Inte desto mindre gav dessa bugningar, nigningar och mumlade hälsningar henne en viss tröst. Ingav henne hopp om att det åtminstone fanns några som inte bara såg henne som en barnunge som salen visade upp vid behov. När hon passerade ett område som spärrats av med ett repstängsel bröts nattmörkret av en portöppningsroterande silversträck. Det var inte som vanligt ljus, för det kastade inga skuggor. Hon stannade vid ena hörnposten för att titta på. Men ingen av människorna kring de närmaste eldarna lyfte ens blicken. De var vana vid det här laget. Dryga dussinets systrar, dubbelt så många tjänare och ett antal väktare forsade ut. Med sig hade de meddelanden och videburar med brevduvor från duvslagen i Chalidar. Gott och väl 500 mil åt sydväst fågelvägen. Innan portöppningen hunnit slutas hade de börjat skingras åt olika håll för att föra sina respektive meddelanden till olika företrädare för salen, till sina ajan, några till sina egna tält. De flesta nätter skulle Shah ha varit bland dem. Hon anförtrodde sällan någon annan att hämta rapporter som var avsedda för henne, trots att de flesta var avfattade med kod eller skiffer. Ibland verkade det finnas fler spionnät i världen än det fanns Eishedir, även om många av dem hade huggit sönder abrupt av omständigheterna. Majoriteten av de olika Ayas agenter verkade ta det mycket försiktigt tills svårigheterna i Vita tornet bedarrade. Och många av de enskilda systrarnas kunskapare hade ingen aning om var den kvinna som de arbetade för befann sig för stunden. Flera av väktarna såg Egwene och var alla noga med att hälsa på henne med tillbörlig respekt. Må så vara att vissa Eishedir tittade snett på henne, men nu hade salen utsett henne till ämelintronande, och för Gaidin var det nog. Flera av tjänarna neg eller bugade när hon passerade, men inte en enda av de systrar som hastade iväg från portöppningen ägnade henne så mycket som en blick. Kanske hade de inte lagt märke till henne. Kanske. Att någon överhuvudtaget fortfarande kunde samla information genom sina kunskapare kunde på sätt och vis sägas vara en av Mogidins gåvor. De systrar som hade tillräcklig styrka för att skapa en portöppning hade alla varit i Chalidar tillräckligt länge för att känna platsen väl. De som förmådde öppna en port i användbar storlek kunde färdas nästan vart som helst därifrån och landa precis där de önskade hamna. För att komma till Chalidar skulle de emellertid ha fått tillbringa halva natten med att lära känna det repinhägnade området på den plats de just då slagit läger. För vissa ännu längre tid. Vad Egwene lyckats lirka ur Mogidin var ett sätt att färdas från en plats man inte kände särskilt bra till en man var väl förtrogen med. Detta kallades glida. Det gick långsammare än att färdas och räknades inte bland de förlorade gåvorna. Ingen hade ens hört talas om det. Så Egwene fick äran till och med för namnet. Alla som kunde färdas kunde också glida. Så varje natt var det ett antal systrar som gled till Chalidar, tittade i duvslagen efter duvor som återvänt till sin kläckningsort och därefter färdades tillbaka. Synen borde ha glatt henne. De rebelliska Eishedena hade lärt sig både gåvor som Vita tornet trott varit evigt förlorade och sådana som var helt nya, vilket mycket väl kunde bli det som skulle kosta Elaida Ämelintronen. Men istället för glädje kände Egwene bara misslynthet. Det hade ingenting att göra med att hon blev ignorerad av systrarna, eller i varje fall inte mycket. När hon fortsatte sin promenad blev det allt glesare mellan eldarna och slutligen hade hon lämnat den sista bakom sig. Nu omgavs hon på alla sidor av vagnarnas stora dunkla former, de flesta med tältduk spänd över järnbågar på flaken och av tält som reflekterade det bleka månskenet. Längre fram fläckade soldaternas lägereldar de omgivande höjderna likt fallna stjärnor. Den envisa tystnaden från Camlin fick det att knyta sig i magen på henne, vad alla andra än trodde. Samma dag som de lämnade Salider hade ett meddelande anlänt, men Sheridan hade inte brytt sig om att visa henne det förrän för några dagar sedan och hade då upprepade gånger inskärpt nöden av att hålla innehållet hemligt. Salen var informerad, men ingen annan. Ytterligare en hemlighet att lägga till de 10 000 som redan pyrde i lägret. Egwene var övertygad om att hon aldrig skulle ha fått se det om hon inte hade tjatat så om Rand. Hon kom ihåg varje ord, noga valt och nedpräntat med minimala bokstäver på ett papper så tunt att det var ett under att det inte rivits itu av pennans udd. Vi har inrättat oss på värdshuset som vi talade om och har haft ett möte med ullhandlaren. Han är en synnerligen intressant ung man, alldeles som Ninive har berättat. Inte desto mindre var han hövlig. Jag tror att han är en smula rädd för oss, vilket är till det bästa. Det kommer att gå väl. Ni kanske har nåtts av rykten om vissa män här, däribland en herre från Saldre. Jag är rädd att dessa rykten är blott allt för sanna, men vi har inte sett till någon av dem och tänker undvika dem så vitt det är möjligt. Om man jagar två harar kommer båda undan. Varin och Alanna är här tillsammans med en samling unga kvinnor från samma trakt som ullhandlaren. Jag ska försöka skicka dem vidare till er för undervisning. Alanna har inlett en förbindelse med ullhandlaren som kan komma till nytta, även om den samtidigt är bekymmersam. Allt kommer att gå väl, det är min förvissning. Merana. Sheridan betonade de goda nyheterna så som hon såg det. Merana, en erfaren förhandlerska, hade kommit fram till Camlin och blivit väl mottagen av Rand, eller ullhandlaren. Fantastiska nyheter i Sheridans ögon. Och Varin och Alanna skulle komma med tjuvflodsflickor som kunde bli noviser. Sheridan var säker på att de skulle komma söderut längs samma väg som de själva färdades norrut. Hon verkade förvänta sig att Egwene skulle bli stormförtjust över tanken att få se några välbekanta ansikten hemifrån. Merana skulle ta hand om allting. Merana visste vad hon gjorde. En hink med hästsvett, det är vad det är, muttrade Egwene ut i nattmörkret. En kar med flera utslagna tänder som kom förbi med en stor trähink hajade till och stirrade på henne, allt för överraskad för att komma ihåg att buga sig. Rand, hövlig. Hon hade själv bevittnat när han tog emot Corinne Saldane, Elidas sändebud. Överseende var bästa beskrivningen. Varför skulle han behandla Merana annorlunda? Och Merana trodde att han var rädd. Något hon ansåg var bra. Rand var sällan rädd ens när han borde. Och om han var rädd nu gjorde Merana gott i att minnas hur rädsla kunde göra den mildaste man farlig. Och att Rand var farlig bara genom att vara den han var. Och vad var detta med att Alanna inlett en förbindelse med Rand? Egwene litade inte helt på Alanna. Kvinnan gjorde oerhört märkliga saker ibland. Kanske av en nyck, men kanske med något djupare motiv. Egwene skulle inte bli helt förvånad om hon nästlat sig ned i Rands säng. Han skulle vara som vax i en sån kvinnas händer. Om det var på det viset skulle Egwene bryta nacken av Alanna. Men det var ändå det minsta problemet. Det värsta av allt var att inga fler av de duvor som Merana tagit med sig hade återvänt till duvslagen i Salidar. Merana borde ha haft mer att meddela, om så bara att hon och resten av sällskapet hade fortsatt till Carhain. På sista tiden hade de visa inte velat säga mer än att Rand var i livet. Men tydligen var det i Carhain han befann sig. och så långt hon förmått utröna satt han bara och bidade sin tid, vilket borde ses som en veritabel varningsfyr. Men Shariam såg annorlunda på saken. Vem kunde säga varför någon man gjorde som han gjorde? Förmodligen inte ens mannen själv i de flesta fall, och när det handlade om en man som dessutom kunde leda kraften. Inga nyheter var goda nyheter. Om någon verklig svårighet hade uppstått skulle säkerligen Marana ha rapporterat det. Hon måste vara på väg till Carheim, om hon nu inte redan hade kommit fram, och det fanns inga skäl för nya rapporter förrän hon kunde meddela att hon lyckats i sitt uppsåt. Redan att Rand var i Carheim kunde betraktas som en framgång. En av Maranas uppgifter, om också inte den viktigaste, hade varit att med varsam hand mota bort honom från Caimlin så att Elaine tryggt kunde återvända dit och bestiga lejontronen. Farorna i Carheim hade försvunnit. Hur otroligt det än lät så sa de visa att Corrine och hennes delegation hade lämnat staden och begett sig hem till Tervallon. Kanske var det inte så otroligt ändå. Det fanns något slags rim och reson i det med tanke på hur Rand var och med tanke på hur Aes Sedai handskades med saker och ting. Likväl kunde Egwene inte komma undan att allt sammans kändes fel.